Välkommen till Plugget 2.0, plugget.craftpod.se med mig, Emil Jansson. Och med mig, som vanligt, har jag...
Jörgen Floredan.
Och idag har vi två gäster. Första gästen är en IKT-pedagog. Han bor i Lessebo men jobbar i Kalmar. Han brukar ofta få kommentaren ducka när han går i korridoren. Vet ej varför. Välkommen Jörgen Florheden.
Och tack så mycket. Vår andra gäst är då en oerhört engagerad IKT-pedagog i boendes och verkande i Örebro. Får sällan kommentaren om att ducka. Välkommen Emil Jansson.
Tack så mycket. Vi ska ju prata om bett idag.
Ja, just det.
Ja, och som ni kanske förstod så har vi ingen gäst med oss förutom oss själva. Och fokus på det här avsnittet är egentligen att göra en reflektion om vår bettresa. För vi åkte ju, även om vi jobbar på varsitt hörn av Sverige tänkte jag säga, men det är ju inte riktigt, Kalmar och Örebro, så åkte vi på samma resa.
Ja. Vi har alltså upplevt samma kompetensutveckling. Bett 2015 i regi av Lean Education som vi har varit iväg några dagar i England. Det här eventet, Emil, det hade undertiteln The Network Experience. Och på vilket sätt känner du att du kunde märka att man satte fokus på nätverkande här?
Ja, alltså mycket var det ju, mycket var det liksom så här att fokuset var att de dessan skrek ut att man skulle nätverka, och även att de skapar olika förutsättningar, de skapar rum, de skapar möten, spontan grejer. Vi hade olika typer av arrangemang som byggde på att man skulle nästan tvinga sina nätverk. Och efter ett tag, du och jag är ju inte, vi är ju rätt så översociala, så det var inget konstigt för oss, men efter ett tag så var alla liksom, det var en naturlig del, man skulle prata med varandra.
Mm. Och det fanns ju några riktigt konkreta exempel där. Man provade till och med ut en dating-app för att skapa spontana blandade nätverk. Och sen hade vi ju en bra upplevelse tycker jag också, Emil, att vi fick ju möjligheterna vid ett tillfälle att utefter intresse samla ihop IKT-pedagoger runt om i Sverige.
Ja. Ja, och det mötet tyckte jag var väldigt spännande, för att ofta är man väldigt, eller nästan jämt väldigt samsynta, och det var vi ju, men jag tyckte ändå att vi la diskussionerna rätt så snabbt på en bra nivå. Vi kapar här grejer med att diskutera, vi är inte tekniker, bla bla bla, och det där. Mm. Och gick direkt in på liksom framgångsstrategier och utmaningar i yrket. Jag tyckte det var väldigt bra samtal.
Mm. Och vi fick ju förutom ett bra samtal, känner jag, en kontaktyta som vi kommer till att jobba vidare med. Så det är väl inte alls omöjligt att det mötet kommer till att leda till fler möten emellan IKT-pedagoger runt om i Sverige.
Nej. Sen tycker jag också är spännande så här, en sak som vi kommer komma in lite senare i avsnittet, så åkte man ju på olika skolor och sånt där, eller olika ställen man åkte, man färdades mycket med buss, och jag tyckte det här var perfekt tillfälle att nätverka eller landa, en bussresa och lyssna på talbok, för att det var så effektivt ibland så att man kunde liksom landa där, men också nätverka. Jag satt till exempel bredvid Märta von Filitzen, ursäkta om jag uttalade ditt efternamn fel, men vi hade ett jättebra samtal, en IKT-pedagog från Borås.
Jag hoppas att jag hör dig.
Ja, och sådana här möten har man ju inte kanske dagligen sådär, utan jag tycker det var jättetrevligt.
Mm. Om vi då tittar lite mer övergripande, Emil, på det här. Vilka tendenser kunde vi se nu när vi var iväg här på BET?
Ja, nu är ju så att varken du eller jag åkte ju på BET-mässan.
Det är ganska viktigt kanske att framföra det, för man får ju lite frågan så där, hur var den här mässan och det? Och vi var ju faktiskt inte där, och hur kan det komma sig?
Ja, det kan man, det låter jätteknäppt egentligen, men jag var där förra året. Var du där förra året också?
Ja, jag har varit där 2 år tidigare.
Och jag vet inte, jag kan tycka att BET-mässan är lite, det är mycket teknik. Och det tendenser som man ser är ju att vi inte pratar teknik så mycket längre. Eller vi försöker ju gå ifrån det i alla fall.
Mm. Kunde man se det här under de mötena som vi hade under BET?
Ja, men det tyckte jag väl. På många olika sätt. alltså framförallt när vi går över till skolbesöken och vi ska diskutera där sen, tycker jag. Men kommer du på något så här jättekonkret sätt eller?
Jag kan nog se det generellt att vi pratar mycket, mycket mer ur ett pedagogiskt perspektiv än det kanske var för så kort tidsrum som 2 år tillbaka. Tekniken har fått en mer balanserad roll. Den blir mer av en självklar roll, utan nu handlar mycket om den inputen som vi söker, handlar ju om hur vi vill förstärka pedagogiken istället för att vi kanske tidigare har sökt det perfekta verktyget eller pratat om de tekniska förutsättningarna. Och det är väl också en tendens att vi kan se att det har hänt mycket i Sverige på ganska kort tid vad det gäller de tekniska förutsättningarna.
Ja, och det man pratar det man pratar ofta om så här, IKT i skolan, så säger man så här, IKT har alltid funnits i skolan, bla bla bla. Eller IT framförallt, om vi ska ta bort kommunikationen, så har IT funnits väldigt länge. Men att pedagogiskt tillämpa, eller där IT blir en del av allting, det är vi på väg in i nu.
Du har ju ett par tillfällen här, Emil, redan nämnt det här med skolbesöken. Och det var ju möjligheter som vi fick. Och innan vi går in och tittar på dem så måste jag göra en personlig liten reflektion där, att det var en av de stora positiva överraskningarna för mig. För i det konceptet som vi åkte så hade man möjlighet att göra 2 stycken spårval utefter intresse. Och de spårvalen som, ja, vi gjorde ju faktiskt samma spårval du och Emil, som vi gjorde initialt, så framgick det inte klart och tydligt att det faktiskt var skolbesök i detta, utan det blev en positiv överraskning sen.
Jag tror att jag pratade med några och jag tror att vi hade inte läst det finstila, för det var någon, en av spåret i alla fall var skolbesök stod med. Men jag tror vi missade det. Men båda två stod ju lite förvånade och blev väldigt
ledsen.
Det blev väldigt spännande. Positiva.
Ja, men om vi tittar på de här skolbesöken lite i turordning där, vad tar vi med oss där då?
Vi var ju på 2 skolor. Vi börjar med Bowhunt School. Jag vet inte, de har ju statliga skolor vad jag förstår det som i England. Det här borde vi ju kollat upp, men statliga. Så det här är ju ingen privatskola. Och varför jag nämner det är ju för att ofta när man kanske skickas till sådana här besök och sånt så här, så kanske man skickas till en privatskola som har väldigt mycket pengar och kanske en speciell elevgrupp också. Men det här var en kommunal skola som tog in alla elever och hade till och med så att om de nådde taket så tog de in de som inte kom in i skolan, eller man säger, det var de som bodde längst ifrån skolan. Så det var liksom innan, så som Sverige var innan vi fick det fria skolvalet, kan man säga.
Och en skola som för 5-6 år sedan hade väldigt mediokra resultat.
Ja. Och väldigt liten skola. De hade på väldigt kort tid både liksom ökat enormt i måluppfyllelse, eller enormt kanske jag tar i, men även hade liksom blivit en skola som ökat i elevantal. Från 600-700 till 1300 tror jag, va?
Ja.
Något sånt.
Ja. Och vad tycker du att du kunde se som har bidragit till den här enorma förändringen som de kunde redovisa på den här skolan?
Det jag kunde se som var så här är ju det här att ofta när man kommer, jag var ju förra året och då var jag på SA Academy. Och den här SA Academy och Bowhunt går ju egentligen inte att jämföra rakt av så. Men där båda två har, som jag kan tycka är lite tabu att ha i skolan, och vi pratade lite om det när vi pratade med Helena Wallberg om specialpedagogik avsnittet och det handlar om att man har en gemensam pedagogisk vision, riktning. Alltså man bestämmer sig att det här är den pedagogiska bilden vi jobbar med. Allihop.
Ja, och vi kanske inte här i det här avsnittet hinner fördjupa oss i alla delarna, men en viktig del i det här, det var ju vad de kallade one-to-one. Och då betyder inte det en dator till varje elev, utan det var just den här personliga feedbacken. Och det var ju väldigt intressant, för vi fick ju förmånen att ha elevguider som guidade oss runt på det här stället. Och när vi då ställer frågor till dem så kan ju de faktiskt se ett gemensamt mönster hur deras lärare undervisar. Och så det tror jag är en av de här framgångsfaktorerna som skolan har använt. Alltså man har utgått ifrån undervisningen, man har gjort förändringarna där. Man har ändrat lärarnas mindset som man pratade om, och man kan se en sammanhållen pedagogik för hela skolan.
Men också där liksom att de jobbar utifrån den där challenge-based learning som var liksom deras den här pedagogiska helhetstanken. Och det intressanta som du säger, när man pratar med eleverna och frågar man så här, vi ställer en rätt så rak fråga och frågar så här, what's the best thing, ursäkta min engelska, about this school? Alltså, vad är det bästa med den här skolan? Och då så sa hon independent. Students are independent. Och jag är osäker om man skulle... Nu vet jag ju inte vilka de här eleverna är. De kanske handplockade, vad vet jag. Men jag är osäker när man går in i en svensk skola och så frågar man så här, vad är det bästa med den här skolan? Det kan man ju få svar, maten eller fikat, rasten eller matten eller någonting sånt där. Men att säga liksom independent, alltså hon var 11 som jag frågade. Ja.
Och stolta elever var det vi träffade också.
Jättestolta.
Så för min del så handlade det mycket om att hjärnan gick igång när vi besökte Bohant, och sen förglida över till nästa skola, då kände jag att då började hjärta klappa riktigt ordentligt också.
Ja, fast jag vill bara säga en sak innan vi går vidare.
Ja.
En grej som jag reagerade rätt så starkt på Bohant var att när vi kom till den här grejen, när det kom till att vi skulle prata IKT, då blev det väldigt krystat. För att det var, kändes lite så här, nu kommer svenskarna och då ska vi visa lite IKT för dem, för det är där de vill se. Jag tyckte nästan att det, de delarna, om jag skulle ge lite feedback till besöket, kunde de nästan skippa de delarna, för att IKT var inte ett självändamål, utan det var snarare ett medel för att förstärka sitt lärande på olika sätt.
Det var så självklart integrerat, och återigen så var ju inte detta en till en skola än, men nej, att de snart skulle vara det. Men de hade satt pedagogiken först på plats, så märker de att digitala verktyg förstärker deras pedagogik, och så småningom så hamnar de i en situation där det är fullt naturligt att bli en till en skola.
Sen hade de intressant, jag ska ta det lite snabbare, de hade ett klassrum som var lite extra spacey med green screen, whiteboard-tavlor, whiteboard-färg på väggarna och flexibel möblering och så vidare. För att få undervisa i den salen så var du tvungen som lärare bevisa att du jobbar utifrån challenge-based learning och sådär för din rektor, för att få tillgång att undervisa. Det var jätteintressant. Och på tal om...
Och sen fanns det ett kriterie också, hörde jag Emil där. Och det var att du också skulle hålla din klassrumsdörr öppen för alla andra lärare som ville titta på din undervisning.
Det är intressant.
Ja.
Och på tal om så här flexibla lärmiljöer och flexibel med teknik, då går vi över till skolan som lite eller väldigt mycket liksom det här, man blev rörd när man var på skolan.
Ja, det var en hjärtevärmare.
Vad var det för skolan?
Frank Wise School. Special school, särskola skulle vi vilja använda begreppet här i Sverige. Och ett fantastiskt engagemang som vi möter här bland all personal som jobbar med eleverna. En intressant iakttagelse som vi skulle kunna göra direkt var att de här eleverna har ingen egen läroplan i England, utan man går alltså enligt vanlig ordinarie läroplan. Så inte som vi har det i Sverige att det finns läroplan för gymnasieskolan speciellt, utan det här handlade då som lärare och rektor att omtolka målen och skapa de bästa förutsättningarna för eleverna där.
Och de hade ju som en inställning där att alla elever, oavsett vilken förutsättning de hade, så skulle de ha rätt till att uppleva och få kunskap om som vilken elev som helst. Och det gjorde de på ett så otroligt fint sätt med studiebesök utomlands, och där lärarna, han visar ena killen där, glömmer jag bort vad han hette, men han var jättetrevlig, och han var väl typ lite IKT-pedagogaktig, tolkar det som. Och han visade en bild där han hade skjutit upp rullstolar på långa backar och sånt där, och det var verkligen så här,
ja, just det.
Det var och det här är ju, alltså det här kan man ju nästan gå in i Sverige i vilken särskola som helst, så är det ju verkligen, alltså de personalen Alltså det är en, de har så otroligt mycket hjärta för eleverna, och eleverna har så otroligt mycket hjärta för, så det är en, men det är sällan man får det presentera på det här sättet, och framförallt på en skola som man inte jobbar på. Både du och jag jobbar ju på skolor som har en avdelning för särskolan, och ser det någorlunda dagligen båda två, men det här blev extra på något sätt.
Ja. Och det som fick, eller den inputen som jag känner som du fick mycket från den här skolan, det är ju alltså lärmiljöerna som de har byggt upp. Och ut efter elevernas förutsättningar så har man då mycket med hjälp av IKT byggt upp olika lärmiljöer där eleverna har möjlighet att ut efter sina förutsättningar både uppleva musik, och man hade det här fantastiska dramarummet med tre projektorer i taket så att eleverna kunde kliva in i sagor och så vidare, vara med på månlandningar och så att det känner jag lite som ett nästa steg som vi har att jobba med, är ju också det här att titta på hur ska våra lärmiljöer se ut när den digitala tekniken börjar komma på plats. Alltså vi har nätverk, vi har datorer, men hur organiserar vi bra lärmiljöer för våra elever?
Men sen också det att man, Det jag tog med mig rätt så mycket från den här skolan var ju att, nu åkte ju inte vi till Tibet, men jag var på Tibetmässan förra året, och det var mycket färdiga koncept. Alltså det var liksom så här, ska du göra podcast kan du köpa det här hårdvaru- och mjukvarukittet, så är du klar. Alltså det var mycket så här, ska du ha det här? Det var mycket så här, det var nästan så du kunde köpa ett klassrum med tekniken så. Men de här, de jobbar mer utifrån, vad är det vi vill göra, och vad har vi för syfte, och vad vi vill åstadkomma. Och utifrån det så själva skapar de byggde upp liksom rummen, lärarrummen, och det var väldigt kreativt. Och många situationer var inte snordyra heller. Det tyckte jag var schysst. Alltså det var, för ofta kan det vara så att det kostar enormt mycket.
Och det handlade ju om ett helhetsgrepp. Alltså allt ifrån möbler, digitala platser, verktyg, relationer var ju också en viktig komponent i byggandet av lärmiljö här.
Jag tyckte det var ett otroligt bra möte. Och det hade jag inte förväntat mig för fem öre. Vi anmälde oss till ett spår som heter På osäker mark, som handlar om hur möter vi alla elever. Det tyckte de, det var en riktigt frän upplevelse. Och på tal om upplevelser. Vilken är den största höjdpunkten, tyckte du, under din resa?
Största höjdpunkten kan vara svårt att plocka ut. Ungefär som när man reser någonstans och någon frågar vad det som var bäst. Alltså, allt ger något. Men skolbesöken naturligtvis, som vi redan har varit inne och pratat om. Sen var vi nog många som var imponerade när det var så kallade Lean Talks. En variant på TED Talks. Fem stycken föreläsare håller en kortare presentation liksom för att sätta igång oss i ett slags mindset och börja tänka. Och när vi då har en elev i årskurs 2 på gymnasiet, Ilma, som går upp och gör en fantastisk föreläsning som handlar bland annat om sårbarhet och så vidare. Så ser man ju alltså otrolig kraft det finns hos våra ungdomar. Alltså det var en höjdpunkt. Sen samtidigt så får det mig att fundera lite ett varv till då, att det här upplever vi som något fantastiskt. Men om vi kopplar tillbaka till Bohan School, så kanske vi mer skulle förutsätta det och faktiskt ha högre förväntningar på våra elever, att det här blir mer norm än att det blir något specifikt. Ja, men visst, att vi faktiskt kan förväntas av gymnasieelever att ta en scen för nästan 600 personer som det var i det här fallet.
Ja, hon pratar ju rätt så mycket också om man skulle ta utifrån formativ bedömning, så pratar hon väldigt mycket om att lära genom att lära andra. Det var ju mycket där hon pratade om att hur hon coachade andra genom att alltså gå ner några klasser, ha mattelektioner med klassen under eller sådär. När jag såg Ilma och kollade på hela föredraget, så sa jag till grannen bredvid mig, så sa jag så här: Tänk om hon inte sa att hon var elev. Det var min första kommentar jag sa. Och det skulle vara fränt. Alltså, om hon börjar med att säga att hon var elev. Tänk om hon skulle säga det i slutet. Ja. Och förresten, jag glömde att presentera mig eller någonting sånt där.
Ja.
Det skulle vara snyggt. Skulle det varit.
Ja, det var ett fint twist på det. Sen om jag fortsätter att titta lite på höjdpunkten, skolbesöken som vi nämnde där tidigare. Och det som jag tyckte var bra med skolbesöken var ju att vi hade ju en teoretisk del kan man ju säga, halva dagen, och sen var skolbesöket den andra halvan av dagen. Så det ena spåret som vi hade som hette att leda utan att chefa, om informellt ledarskap, sattes ju då i en fantastiskt bra kontext när vi sen kom ut på Bohams School. Och det där vi pratade om på osäker mark, som handlar om egentligen att skapa samma förutsättningar för alla elever, ett inkluderande tänkande, fick ju då en enormt bra kontextsättning genom att vi var på Frank Wise School. Så på så sätt så tycker jag att de här skolbesöken förstärkte mycket av vår upplevelse och det arbete som vi hade gjort under förmiddagarna, som det var i vårt fall.
Ja, och framförallt också alltså, när vi var på de här skolbesöken så kom vi tillbaka sen. I alla fall när vi var på Bohan så kom vi tillbaka och hade ett pass som byggde på att skapa saker. Jag kan tycka så här, jag kan tycka ibland att när man åker på konferenser och får sitta i någon halvhård stol och bli matad som om man hade en tratt i huvudet och sen komma därifrån, det är det så tråkiga. Utan de här workshopen handlar ju om att vi skulle skapa och inte bara ha diskussioner eller bara lyssna för den delen, utan det här, alltså om deltagarna skulle sätta sig på tvären och bara säga nej, det kommer jag inte göra, då skulle det inte bli någonting. Och det tror jag var en bra lärdom så. Och det var ju faktiskt det för oss ju vidare till egentligen vad vi tar med oss hem till Tibet. Nu har vi lite så här show notes, som det heter på så här vackert podcast språk där vi, ja, show notes.
Okej.
Okay. Ja. Och det var ju faktiskt en workshop som det har vi faktiskt pratat lite om innan, som vi båda två tog med oss lite extra mycket av.
Ja. Och det var ju då, som du sa, efter besöket här på Bohan School så sattes vi i ganska tufft processande, skulle jag vilja säga, under ledning av Ewan McIntosh. Och då handlar det om att jobba modellerande, alltså med modeller för skolutveckling. Och inte bara det här att kasta fram idéer, för han tryckte på ganska mycket. Alltså 100 idéer på ett par minuter för 5 man, det skulle inte vara någonting i stort sett. Och sen att börja strukturera de här. Men han tvingade så också, skulle man kunna säga, att jobba hela vägen. Så att vi faktiskt hade en konkret idé som vi var beredda att omsätta i handling därefteråt. Och inte bara det, utan han hade också kravet att vi skulle inhämta feedback på vår idé. Så det blev en väldigt, väldigt tydlig konkretisering. Så för min del så innebär det att jag bär med mig en tanke kring ett pedagogiskt lotteri som jag hade tänkt sjösätta någon gång här framöver, och få återkomma och se hur det går med det.
Och det är just det här, att kunna få en process. Jag kan tycka att vi ibland kände sig som att vi jobbade med tusentals post-it-lappar, men vi processar allting, sorterar in idéer i kluster och vi allt möjliga grejer. Och det jag fick ut med som mitt uppdrag, nu har jag inte kommit så långt i det, men det är någonting som jag ska jobba mer med, det är hur kan man jobba, skapa ett kollaborativt arbete mellan kollegor. Hur kan man skapa det? Det är någonting som jag ofta säger, att ni ska jobba kollaborativt med varandra, men hur skapar man sådana typ av möten och ytor och vad allt det kan innebära? Så det är det jag kommer att jobba vidare med efter det. Sen tyckte jag det var en rätt kul grej så där. Kände mig lite så här star, vet du det? Vad säger man när man så här ser en kändis, star,
starstruck.
Ja, starstruck, säger man så?
Ja, aha. Jag tror det.
Det var flera personer, Jörgen, som jag pratade med, som sa att åk till Kalmar och prata med dem. De är ju asgrymma. Jättemånga. Okay. Det tyckte jag var jättekul. Det var... Och jag pitchade det här för mina chefer. Det här kanske vi inte skulle tagit off record, men vi kan ta det on record. Men mina chefer, när jag pitchade, sa så här att men vi borde ha samarbete med Kalmar. Definitivt. Så min fråga efter den här podden är väl, hur går vi vidare med det här? Hur skapar vi samarbete? Rektorer och vi som IKT på högo. Men det behöver vi inte ta nu på podden. Men det är skitbra.
Det är klart vi ska göra. Och vi har ju faktiskt börjat lite att koppla ihop våra rektorer och så.
Ja. Men sen så pratar ju vi lite, det har vi pratat om innan, vi har pratat efter, och vi har pratat innan vi åkte, så diskuterar vi lite det här, men alltså syfte med kompetensutveckling och att åka till bett framförallt, det är ju inte bara någonting som man sätter sig på tåget och hoppar av vid tredje stationen, så när man framme, det är ju en process. Det kostar tid, det kostar pengar, det kostar engagemang och så vidare, och det är inte bara att det kostar, men att alltså, man behöver ju ha ett syfte med kompetensutveckling. Och nu får vi ju göra lite så här shout out till Edvard Jensinger med hans fina blogginlägg före, under, efter, som jag tror både du och jag inspirerades av.
För det är viktigt att förvalta det här på ett bra sätt. Så det är ju inte bara att åka iväg och sen åka hem och sen gå in i default mode igen. Utan det handlar ju om ett före där vi förbereder oss. Vi går in och tittar på vad är det som vi är ute efter. I vårt fall så hade vi ganska många lärare och rektorer som vi åkte med. Så att vi tilldelade de konkreta uppdrag och förberedde det här under tiden. Och sen finns det ett under att samtidigt som man upplever all den här intensiva kompetensutvecklingen, att man också tar sig tid att reflektera. Och i vårt fall så handlar det mycket om att skriva bloggar och sen dela med sig av inspelade reflektioner till deltagare. Och i nästa steg så behöver vi också tänka på hur kan vi dra nytta av det här för resten av vår verksamhet. Alltså spridningseffekterna. Och att de här tre delarna före, under, efter är planerade och genomgångna innan man bedriver den här typen av kompetensutveckling är ju synnerligen viktigt för att få ett bra utfall. Man skulle kunna jämföra det med att vi nämnde nu att vi i år inte åkte på själva bettmässan. Men jag har varit där två gånger och kom oförberedd första gången och var oerhört vilsen i allt detta. Andra gången hade jag satt mig och läst på. Jag visste vilka seminarier, vilka föreläsningar och vilka tekniska grejer som jag var ute efter att titta. Och det här blir två helt skilda upplevelser.
Men är det inte så med IKT överhuvudtaget att vet du inte vart du är på väg, så är det ju otroligt... alltså det är som att orientera utan att veta vart man ska stämpla. Alltså det är en otrolig komplicerad värld egentligen, och det skulle ju faktiskt, nu kommer jag på en grej, det skulle ju faktiskt vara en intressant upplevelse att skicka novisa, eller novisa kanske är fel uttryck, men personer som inte har, som är på gång med IKT, in i bettmässan och få uppleva hur stort det är. För man kan verkligen inte bara slänga med det här, nu satsar vi på IKT, utan det måste ju vara något mer. Och vilket som även skolorna säger, att IKT är ju inte enda målet att jobba med. Vi gjorde uppdraget så här, att våra deltagare fick ett påstående som de sen ska reflektera, blogga och presentera för sin personal. Och påståendet är, det här tar jag med mig in i min verksamhet efter bett. Och det gav vi dem innan de åkte. Och då blir det också det att har man någonting man har med sig, som man har man ett påstående och in i någonting, då har man en annan blick, man har ett annat fokus än om man skulle åka dit helt nollställd. Då kanske det bättre resa blir en charterresa, mer inmatad, och sen går man därifrån och tycker vilken trevlig resa. Så reflektion är jätteviktigt, och det här är ju en del av vår reflektion faktiskt. Jättekul att jag kunde reflekterar med dig, Jörgen.
Ja, och jag får ju rikta ett speciellt tack till dig, Emil. För nu har jag ju fullföljt en av de uppgifterna som jag faktiskt är tilldelad under bettresan. Att antingen i form av podcast eller film göra en reflektion. Och helst tillsammans med någon annan. Och tack så mycket, Emil.
Ja, ska jag passa på att göra min kanske? Lite snabbt. Min uppgift var ju att reflektera. Vad tar jag med mig in i verksamheten? Min idé är att utifrån där vi hade workshop med Macintosh, att se på verksamheten ur ett större blick och fundera på vad är det vi ska jobba med? Vad är det för knutpunkter vi behöver jobba vidare med? Och hur kan vi ta fram det? Jag har ju en idé att typ processa med rektorerna och in med dem och skicka dem 500 post-it-lappar. Nu jäklar. Nu ska vi se på, vi har en otroligt bra skola jag jobbar på, men jag tror alltid man kan bli bättre. Definitivt. Så då gjorde jag min också.
Ja.
Vi ses väl igen. Och jag tänker lite så här, en fråga. Kommer du åka till BET 2016?
Ja, blir det ett bra BET 2016 så kommer jag till att vara på plats. Du då?
Kanske. Jag vet inte. Just nu så ser jag nog fram till, nu skickar vi ut lite allt möjligt här, shout out eller vad man säger. Nu ser jag nog mer fram emot AFK Rektor som du och jag båda två ska delta med. Det kommer bli otroligt spännande i mars att åka till Malmö och brottas med skolsmedjans utmaningar. Det kommer bli superkul.
Mm. Men då avslutar vi där, Emil, och vi syns där och hoppas att vi även träffar några av er som lyssnar ute.
Mm. Ha det bra.
Tack och hej.
Hej.